Hans,
ja?
Idag så ska du och jag prata om en överflödig människa. En människa utan direkt mening i livet. Och sen är det dessutom så att han blir djupt besviken och deprimerad och ledsen vad det lider. Allt detta när han till slut har insett vad som egentligen är viktigt, men då är det för sent. Det ska vi prata om nu. Det låter ju högst tragiskt det här.
Jag säger att någon är överflödig, är ju förfärligt.
Ja, visst är det.
Men om man tänker att det här är en känsla hos den här människan.
Mm.
Jag är överflödig. Jag har ingen funktion. Jag har inget syfte. Om man känner tomhet, det är ju en tragedi på något vis. Och den här tomheten kanske förklarar varför jag tycker att det vi ska prata om nu, så är inte titelrollen huvudrollen riktigt.
Mm, det låter ju spännande. Mitt i all denna tragedi. Det får vi återkomma till. Den här människan, Eugen som han heter, han finns med i en roman som utspelar sig i början av 1800-talet. Men den här överflödiga människan då, om vi ändå ska använda det begreppet, den kan vi ju även hitta idag om vi utgår just från det personliga perspektivet att man känner sig överflödig.
Existentiell ångest kan det handla om.
Mm.
Och då tänker jag hur det är att vara riktigt ung och fundera på vad finns i livet för mig. Och de här gestalterna vi ska prata om idag är också, ska vi inte glömma bort, väldigt unga.
Just det. Och då är vi där som vi så ofta hamnar när det handlar om opera, att även om den är skriven för väldigt länge sedan så är den relevant idag. Och idag handlar Operaguiden om Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Varmt välkommen till Operaguiden, denna gång då alltså en ganska osympatisk figur, nämligen cyniken och besserwissern Eugen Onegin. Denna opera som baseras på en roman av Pushkin, den har fått musikalisk direkt av Rysslands store kompositör Peter Tchaikovsky. Idag är det Hans Häggström, medarbetare på Sveriges Radio P2, och jag, Britta Svanholm Manet, som du hör här prata om denna opera. Och den är dubbelt populär, den här operan. Det är alltså en klassiker och en av de mest älskade historierna inom både den ryska operan och den ryska litteraturen. Tchaikovskis expressiva, lyriska melodier tonsätter hjärtats emotionella tumult i Pushkins berömda roman. Ett fruktbart möte, får man väl ändå säga, mellan två av Rysslands stora.
Jag tycker så här, det var väldigt kaxigt av Tchaikovsky att ge sig på den här texten.
Visst är det?
För att den hade ju bara, den skrevs ju på 1830-talet, eller gavs ut på 1830-talet. Och genast en ikonstatus i rysk litteratur. Och liksom, det här har vi starten för rysk litteratur och för Pushkins enorma inflytande. Så att Tchaikovsky gjorde det här, han tvekade ju först.
Mm.
Och sen hade han en sömnlös natt och tänkte, nej men det här var en bra idé efter att någon hade föreslagit honom det här.
Mm. Men att det kommer att gå åt pipsvängen i den här historien, för att citera Astrid Lindgren, det hör vi redan i början av operan. Hans, vad tänker du när du hör de här tonerna?
Man hör på en gång det du nämnde, Tchaikovskis känslighet och fantastiska förmåga att skriva melodiskt, och så finns det en väldig melankoli över det här.
Mm. Jag skulle precis använda det ordet faktiskt. Eugen Onegin kom till 1877 till 78 ungefär, och Tchaikovsky hade 2 år tidigare komponerat sin numera väldigt berömda ballett Svansjön, så det var där han befann sig ungefär. Och så hade han 4 operor i bagaget också, och fastnade då för Eugen Onegin för att han tyckte väldigt mycket om den här romanen av Pushkin som han hade läst som ung. Bara väldigt kort, är det vanligt att opera baseras på en tidigare roman, eller är det oftare så att texten skrivs direkt för operan?
Och jag skulle säga oftast så finns det en litterär förlaga på något sätt. Mm. Det är nog rätt ovanligt att någon skriver sin egen text i en opera. Det vanligaste är nog att man har en roman eller en pjäs. Det var ju väldigt populärt att tonsätta pjäser.
Tchaikovsky skrev själv librettot men med lite hjälp, och sen så baserade han också väldigt mycket av texten direkt på Pushkins originaltext. Ja. Vad handlar då denna tragiska historia om mer exakt? Jo, det ska Per Feldzin få gå igenom nu.
Eugene Onegin, 7 scener, 4 vänner. Ytlighet och ironi, sorg och ånger, förälskelse och vrede, ungdom och tillbakablickar. Något av det ryskaste av det ryska. Vi har godsen på landet och storstadslivet. Vi hittar det hos Tjechov och som här i ett versdrama av Pushkin, tonsatt av Tchaikovsky. Olga och Tatjana är systrar, men de är helt olika personligheter. Tatjana är en romantiker och Olga är utåtriktad. Men Olga har en fästman som är en romantiker, en känslig poet från granngården, Lenski. Lenski besöker de unga kvinnorna och med sig har han sin världsvane vän från staden, Eugene Onegin. Så då har vi 4 vänner, 2 introverta och 2 levnadsglada. Den inåtvända Tatjana blir blixtförälskad i den eleganta Onegin. Och i nattens stilla mörker skriver hon ett intensivt brev till honom, i det som kallas Tatjanas brevscen. Men Eugene Onegin viftar bort hennes känslor. Tatjana blir djupt sårad och sen flörtar Onegin dessutom öppet med systern, Lenskis flickvän Olga, på kvällens bal. Olga tar det som en lek, men Lenski ser vännens agerande som en skymf och utmanar Onegin i en duell. Och fast de är vänner, fast Lenski önskar sig ett annat öde, något han sjunger om i Lenskis aria, ja, fast ången är så stark, backar ingen av dem, och i duellen skjuter Eugene Onegin sin vän Lenski till döds. Den sista akten innehåller 2 scener som utspelar sig långt senare. Onegin återkommer till Sankt Petersburg efter många år utomlands. Han blir bjuden på en bal hos en av de rika familjerna, och i dansens myller känner han igen en person, Tatjana. Hon är nu festens huvudperson, gift med fyrst Gremin, som presenterar henne för Onegin utan att känna till deras korta men svarta historia. Onegin blir nu förtrollad av Tatjanas utstrålning, ångrar bittert det han gjort och ber om ett möte. Hon går till mötet men avspisar honom. Är det inte bara hennes ställning och rikedom han älskar nu? Han försöker ändå övertyga henne och hon svarar att hon fortfarande har starka känslor för honom efter alla år. Men Tatjana tänker inte lämna sin man. Eugene Onegin går från mötet djupt olycklig.
Ja, djupt olycklig tvingas alltså Eugene Onegin gå vidare i livet. Men har han inte sig själv att skylla? Det och mycket annat ska vi prata om här i Operaguiden en stund framöver. Tack Per Feldzin för den genomgången. Hans, det här är alltså en historia om obesvarad kärlek. Då kan vi kanske säga obesvarad kärlek på många sätt. Mm. Det kan ju många människor relatera till, tror jag. Samtidigt ser det också en historia om den överflödiga människan som vi sa i början. Och det är alltså Eugene Onegin själv, den är ryske dandy som vi pratar om. Och idén om dandyn, den kom till på 1700-talet i London och Paris. Jag tror att många kan se, få en bild framför sig hur en dandy ser ut med lite överdriven klädstil och sådär. Och också överdrivet uppförande, för det är typiska kännetecknen för en dandy. Som också karaktäriseras av kallblodighet och hövlig näsvishet och nonchalans och ironi, god smak och elegans. Kanske kan stämma in på Eugene i början av operan.
Ja, det kan det väl göra. Alltså han är ju något av en posör, en dandy kanske är någon. Jag vet inte, finns det ordet någonting av uppkomling? Eller
ja, men det gör det också. Ja. Om en man från medelklassen som försöker lura omgivningen att man tillhör aristokratin med sin klädstil då, till exempel.
Ja, det här ryska begreppet om vi placerar in det 1800-talet, så alltså Eugene Onegin var ju så att säga den första som fästes i litteratur av den här typen. Och sen fortsätter under hela 1800-talet. Den som myntade det här begreppet om en överflödig människa, det var ju Ivan Turgenev. 1850 skrev en liten kort berättelse som han kallade en överflödig människas dagbok. Mm. Och för mig är det här väldigt mycket det ryska samhället vid den här tiden som på något vis frambringar det här. Det här är adelsmän, det här är aristokrati. Ja. Onegin är ju en produkt av den miljön. Mm. Han sjunger ju många gånger om att ja, han har inget att göra eller han vet inte vad han ska göra med sig och sådär. Men här i första akten är han ju framförallt rätt så föraktfull på något sätt.
Precis.
Det här är ingen hjälte. Mm.
Du var inne på att det är ett storryskt verk och det är också väldigt romantiskt. Hur hörs det i musiken?
När Tchaikovsky är som bäst så är han så nära känslorna.
Mm.
En del tycker att det är lite jobbigt, men det finns liksom inga hinder ibland. Och som i det här, som jag ska kalla ett mästerverk, när jag sagt det,
ja.
Så flödar det här på. Tchaikovsky är så nära känslorna och texten och uttrycket. Och det finns liksom inte så mycket kalkyl bakom. Eller Tchaikovsky var en tonsättare som hade i början klagan själv att han hade lätt över det melodiska materialet, men han har svårt med formen.
Mm.
Men här är det liksom så prick i.
Sen är han samtidigt trogen, kanske det som i alla fall jag förknippar med ballettmusiken,
ja.
De stora, lite yvigare gesterna, och det hittar vi i polonäsen. Här är vi hemma hos först Gremin i den tredje akten, så vi har gått händelserna i förväg lite grann.
Ja, men här hör man ju att här är tonsättaren som har skrivit Svansjön.
Ja, visst hör man. Ja.
Och för den ryska publiken på den tiden, när den här ridån gick upp för den här sista akten, den här polonäsen spelades, då visste publiken att man befann sig i en hög aristokratisk miljö. Det var en sån markör, här den pompösa, stiliga, lite processionsartade dansen.
Tchaikovsky skrev själv i ett brev till en vän. Febrilt skapade tonsättaren, han pratar om sig själv i tredje person. Febrilt skapade tonsättaren Onegin musiken med mycket av sitt hjärteblod. Det tycker jag är fint och hänger ju också ihop med det som du sa, att musiken är väldigt nära.
Mm.
Och så rördes han själv till tårar faktiskt när han spelade igenom hela operan. I sin ensamhet, han skämdes lite grann, men hoppades samtidigt att framtida lyssnare och åskådare skulle älska musiken lika mycket som han själv gjorde. Om vi ska ta och gå igenom de olika rollerna lite grann i Eugen Onegin, och då börjar vi med vår kvartett av ungdomar. Eugen Onegin har vi ju redan varit inne på lite grann då, överflödig, sysslolös, så som det fanns så många av då i den ryska aristokratin, en dandy.
Ja, och överlägsen.
Överlägsen, bra ord. Han är trött på baler, han är trött på kvinnor och han har ingenting vettigt att ta för sig. Han till och med avvisar Tatjana efter att hon har förklarat sin kärlek till honom. Det låter så här. Когда мне быть отцом супругом, приятный жребий повелье, то верно, кроме вас одной, невесты не искал иной.
Han är 20 och några.
Ja,
år.
Precis. Ja, han vet allt.
Ja, han vet allt. Och han som en farbror nästan, pratar om att hennes uppriktighet, när hon skrev kärleksbrevet till honom, rörde honom. Men han är inte gjord för äktenskapets lycka. Och så säger han någonting som nämns flera gånger här om vanan, tristessen i vanan. Så säger han att vanan skulle döda kärleken och det här vore en plåga för både er och mig.
Mm.
Ja, han kanske inte är kär i henne. Herregud, han kan inte tvinga sig. Men,
nej,
men
såklart.
Det är väldigt mycket en attityd. Och vet han egentligen vad han tycker om någonting?
Mm, man kan ju undra det.
Mm.
Lenski då? Onegins vän?
Mm.
De kanske bara är vänner för att de inte har något annat att göra?
De är grannar på landet. Mm. Lenski är ännu yngre än Onegin. Jag tror inte ens han är 20 år egentligen. Och han har ju samma sort. Han är ju sysslolös också. Men han har en poetisk ådra. Om det är någon stor poet eller något sånt, det vet vi inte snarare.
Men han kanske själv ser sig som en värter.
Det kanske han gör, ja.
Den unge värter som svärmade.
Och som ska lida.
Ja.
För man har inget annat att göra.
Tror du han är kär i kärleken? Mer än kär i Olga?
Jag tror att han är, jag tror att han är kär i Olga. Och de är ju barndomskamrater och någonstans sägs det att föräldrarna hade en gång bestämt att de skulle bli ett par. Mm. Men han är, jag tycker att han är lite av ett kontrollfreak.
Mm. Kan du utveckla det?
Ja, det är ju de här händelserna sen när det blir trassel med Olga och Olga ska straffa honom för hans svartsjuka och börja dansa med Onegin på en fest. Mm. Och då han tänder på, turbinen tänds på en gång, han genast svartsjuk, arg, misstänksam och dåligt självförtroende säkert i botten och överreagerar något enormt och Olga försöker säga, men ta det, vad håller du på med, ta det lugnt, det här är dumheter. Mm. Jag tycker det är lite halvläskigt faktiskt ibland.
Mm. Och så går det ju som det går också. Ja. De hamnar ju i en duell situation, Lenski och Onegin, och Onegin är lite nonchalant. Han kommer för sent till mötet som de har stämt. Så då hinner Lenski reflektera över sina svunna ungdomsdagar. Han är ju inte ens 20 år den här killen. Men han hinner ändå göra det innan duellscenen i en väldigt berömd och vacker aria. Сны моей золотые дни. Trots så har ju i alla fall Tchaikovsky laddat den här musiken med så mycket känslor.
Ja, oj oj. Här fick vi höra 1900-talets största Lenski sjunga och gissa att det var Nikolaj Edda.
Dessutom.
Ja, jo visst är det så, och det är väl lite också så Tchaikovskys styrka och intresse. Det är liksom det spännande med den här operan också, att karaktärerna är väldigt rika och levande och de förändras under tiden.
Sen har vi också Lenskis trolovade Olga då, Tatjanas syster, som är mer levnadsglad uppåt. Naiv har jag skrivit, frågetecken.
Ja.
Kanske. Den enda som är lycklig har jag också funderat över.
Jag tycker hon kanske är den modernaste karaktären här. Mm. Alltså hon reagerar ju som man skulle reagera idag. Men vad är det här för trams? Men sluta du. Liksom,
lägg ner.
Lägg ner. Vi är säkra på honom. Du äger inte mig. Liksom. Och sen, ja, hon ska faktiskt straffa honom och lära honom en läxa lite grann. Det där, för hon fortsätter dansa med en egen som inte betyder någonting för henne.
Du nämnde det precis i början att huvudpersonen inte är Onegin utan snarare en annan person som vi har kommit fram till nu. Och det är den unga kvinnan Tatjana då.
Mm.
För operan kretsar kring henne.
Absolut.
Även om den bär Onegins namn.
Mm. Om man ska se på Tchaikovsky och vad han skrev om det här, så var det ju först att han identifierade sig så med Tatjana. Och brevscenen fascinerade honom. Och det fick honom också att identifiera sig med Onegin i andra hand. För han, Tchaikovsky, ville själv inte vara som Onegin och inte uppföra sig som Onegin. Vilket fick katastrofala konsekvenser i privatlivet. Men ändå, han ger ju också störst plats åt Tatjana. Denna unga, känsliga, drömmande flicka. Läser böcker, kanske inte allt bästa kvalitet. Utan det är väl kärleksromaner och sådär. Och drömsk. Och hon har ju någon slags bild att någon ska komma in i hennes liv redan innan Onegin kommer in.
Ja, är det till och med så att hon kanske placerar in Onegin i sin idealbild av mannen?
Absolut, det är när första gången hon ser honom så ser hon, där är han.
Ja.
Det är liksom han som ska fylla den här luckan. Och sen är det ju Tatjana som efter mycket tvekan är den modiga. Hon skriver det där brevet till Onegin efter första mötet med honom.
Mm.
Ägnar en hel natt åt att skriva det.
Mm.
Och blir ju då avvisad och hon upplever en oerhörd nesa och sådär. Hon har ändå förutsett att det här kommer gå på, kan bara gå på två sätt. Liksom.
Högsta lycka eller nattsvart mörker?
Ja, hon säger liksom, i brevscenen där så säger hon, är du min skyddsängel eller är du en simpel förförare?
Här är precis det stället där hon sjunger om han är en ängel eller den som kommer att dra ner henne i fördärvet.
Precis. Den här scenen är ju så fantastisk. Det är därför Tatjana blir huvudrollen. Alltså, Tchaikovsky ger henne nästan en halvtimme. Hon är nästan ensam på scenen, bara hennes gamla amma i början och slutet.
Mm.
Och vi får följa hennes tankar och vad hon sjunger för oss, det hon faktiskt skriver. Och så slutar hon skriva och tänker vidare och sjunger det. Orkestern har en rätt självständig roll där de kommenterar väldigt mycket. När hon inte sjunger så speglar orkestern hennes känslor. Och sen, jag tycker att osäkerheten och samtidigt hennes beslutsamhet, det har nog aldrig skildrats finare och vackrare.
Och sen är det också så rent musikaliskt att om man hör en ömsint suckande melodi i den här operan, då vet man att Tatjana är i närheten eller på scenen till och med.
Ja.
För att Tchaikovsky representerade döden genom nedåtgående skalor. Och det kommer igen på flera ställen i bland hans verk.
Mm, lite ledmotivarbete här.
Ja, faktiskt. Mm. Sen så när vi kommer till akt 3 så är förhållandena de omvända. För då har Onegins kärlek till Tatjana väckts. Men hon har inte längre möjlighet att besvara den, kanske vi ska säga. För hon vill ju, hon säger att hon älskar honom fortsatt.
Till sist.
Ja, till sist gör hon det. Mm. Men först vill hon att Onegin ska lägga av. Stark scen i tredje akten i Eugenia Onegin.
Ja.
Och det tycker också den svenska sopranen Maria Fontors som har spelat Tatjana ett flertal tillfällen.
Jag älskar Tatjanas karaktär för att hon är väldigt, vad ska man säga, hon är väldigt romantisk, hon är väldigt ljus, hon är väldigt skör, hon är hel och oerhört stark med mycket integritet. Att kunna avvisa sitt livskärlek, det krävs mycket inre styrka. Om man går till texten i slutscenen som hon säger att pliktens makt övervinner den smärta som jag känner i hjärta av de orden som Onegin säger till mig, för de kommer rakt in, djupt in i mitt hjärta, men plikten är mycket starkare än min kärlek. Och då säger hon, jag går nu, och han skriker bara, nej, jag älskar dig, du måste stanna kvar. Och hon går. Så att jag älskar hennes karaktär och hennes roll. Jag vet inte om jag skulle avvisa mitt livs kärlek dock.
Nej, det hade man kanske inte gjort idag, i dagsläget.
Men jag tror, för Tatjana tror jag, alltså det viktiga är inte de sociala konventionerna eller att man inte skilde sig, så att säga. Utan att hon hade gett sitt löfte.
Mm.
Och det är en styrka också, jag håller verkligen med om det.
Mm.
Och man kan tänka efter den här operan med Tatjanas brev, Zelenskyjs aria, duellscen, allting. Tjajkovskij skulle redan ha liksom uttömt allting, men den här slutscenen, den är helt fantastisk. Då får jag gåshud alltså.
Mm.
Och hon har styrkan.
Det här är en opera med många sammanträffanden. Och vi har nosat lite på det tidigare, men det var så att när Tchaikovsky höll på att komponera den här operan så fick han själv ett brev med en kärleksförklaring i.
Från en ung kvinna som sa att hon hade älskat honom sedan länge. Han hade ingen aning om vem hon var.
Nej. Men hon blev så småningom hans hustru, en kort period.
Ja, 2-3 månader.
Just för att Tchaikovsky själv inte ville då vara en knöl och avvisa henne.
Delvis. Mm. Samtidigt tror jag att det var nog så att skvallret om Tchaikovskys homosexualitet hade ju börjat puttra i Sankt Petersburg i Moskva.
Mm.
Han skriver ju själv att han längtade efter en närvaro. Sådär.
Mm.
Han tänkte med detta äktenskap, ja, det vet inte jag. Men han ville inte vara som Onegin.
Nej. Sen finns det ytterligare ett sammanträffande i den här operan. Och det är att Pushkin som då skrev originalhistorien själv avled i en duell. Det är ju nästan helt osannolikt när man tänker på det.
Verkligheten överträffar dikten.
Ja, men visst gör den.
Ja. Men jag ser det här också som vad är en duell? Ja, men det är någonting som överklassen får göra. Aristokratin fick ha dueller. Det var ett sätt att mörda någon och slippa undan.
Det som inte är ett sammanträffande, det är medvetenheten i Tchaikovskys komponerande. För det här är en symmetrisk opera. I akt 1 och akt 3 så avvisar Onegin och Tatjana varandra. Och så återkommer faktiskt brevscensmusiken i slutet när Onegin börjar inse att han älskar Tatjana. Så vi ska lyssna på hur det låter först när Tatjana sjunger en bit ur brevscenen och när sen Onegin svarar med samma musik.
Сомнения нет, влюблён я, влюблён как мальчик, полный страстью, пускай погибну я на прежде, я в ослепительной надежде.
Alltså texten i de här två bitarna är ju nästan densamma, och det kanske är Pushkin.
Mm.
Som ju också var rätt så ironisk av sig. Att det blir en slags ödets ironi här. Och Tchaikovsky tar ju fasta på detta i sånt fall. För att det är ju samma musik. I brevscenen som vi hörde först, Tatjana sjunger ungefär att hon dricker åtronsdryck. Och vart hon än ser hon bara honom. Och han sjunger samma sak i slutet av operan. När han har sett henne på den här festen. Med polonäsen och allt det där vi har pratat om. Det Tatjana sjunger där i början på operan. Det är inte med i brevet, så han har inte läst det i hennes brev.
Nej.
Utan här har vi en spegling, eller som du sa, symmetrin i operan.
Just det. Du har ju redan sagt det, ett mästerverk. För någon som inte har sett och upptäckt Onegin ännu, hur skulle du marknadsföra den här operan?
Man är väldigt nära de här människornas känslor. En mest fantastiskt vidunderliga vackra musik. Det är det.
Det är där. Där har vi den.
Ja.
Tack så mycket, Hans.
Tack själv.
Och tack också till dig som har lyssnat. Mer musik ur operan Eugen Onegin, det hittar du på sajten sverigesradio.se. Där finns det en länk till en hel lista på Spotify med fler inspelningar. Och om du är intresserad av att höra mer om andra operor så finns det också fler att upptäcka på sajten sverigesradio.se. Sök efter Operaguiden eller i appen Sveriges Radio Play. På återhörande och tack för idag säger jag nu Spatsiba.